Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio Oil finns att köpa på apotek och på Lens, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio Oil.
Det fanns ju inte på kartan. Så här, jag födde inte på det sättet. Mina förlossningar fungerade. Så att fortfarande då efter två väldigt olika förlossningar. Ja. Det är lite dum i huvudet så att jag vet hur det här funkar. Så jag var ju bara att muta barnen med liksom, ni får pingelin när vi kommer hem men vi måste gå.
Hej, 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 heja, heja, heja. Sommaren är över, jaho! Det är dags för en ny säsong här i Vattnet Gårland. Jippi! Okej, sommaren är väl förhoppningsvis inte helt slut än. Men det hindrar ju inte att vi drar igång hösten ändå, eller hur? Än finns det lång tid att njuta av sol, bad och grill, hoppas jag. Efter en sommar full av härliga repriser så är det nu äntligen dags för ett sprillans nytt avsnitt med en helt ny gäst. Och den här gästen känner jag lite extra mycket för just här och nu. Jag har nämligen velat lite fram och tillbaka kring det här. Vi är just nu inne i valet. Kanske det viktigaste valet vi har haft på länge. Och jag vet exakt vad mina värderingar och sympatier är och ligger, och jag tror att även du som lyssnar har en aning om det. Men jag har länge tvekat kring om det har en plats liksom i den här podden. Vi har haft partiledare med i podden tidigare, men utan att jag liksom har tagit ställning i något, vare sig för eller emot. Dock har jag såklart alltid varit tydlig med att jag står på jämställdhetens sida och på alla födande kvinnors sida för en bättre förlossningsvård. Den här gången går jag lite längre och helt enkelt lämnar lite extra utrymme till någon som jag tycker får alldeles för lite tid i rampljuset och i debatten. Jag är nämligen skrämd över att klimatfrågan räknas så väldigt lågt i den här valhetsen som pågår just nu. Särskilt med tanke på att klimatförändringarna är så tydliga nu. Ni har säkert alla upplevt både rekordvärme, torka och extremoväder den här sommaren. Så hur kan det vara så att klimatet inte ens är topp tre valfråga just nu? Och hur kan det vara så att det enda parti som faktiskt driver frågan fullt ut riskerar att halka ur riksdagen samtidigt som ett främlingsfientligt parti som i mångt och mycket förnekar just klimatkrisen är på väg att ta makten helt? Ja, det skrämmer mig. För mig är det väldigt enkelt. Har vi ingen jord vi kan bo på längre så är det mesta annat ganska, ja, oviktigt. Därför måste klimatet prioriteras. Självklart samtidigt som vård, skola och annan omsorg också prioriteras. Men det känns lite som att valdebatten helt glömt bort att vi har ett problem med det mest grundläggande av allt i våra liv. Nämligen vår plats här på jorden. Okej, det blev kanske lite filosofiskt där, men ni fattar. Så, därför vill jag med glädje presentera otroligt coola, otroligt kunniga, otroligt proffsiga Märta Stenevi. Språkrör för just Miljöpartiet som är så viktigt. Och jag vill också säga att man absolut kan lyssna på det här avsnittet även om man inte tänker rösta på just MP eller annat feministiskt parti. För jag lovar att vi också kommer prata graviditet, förlossningar, livet som bonusmorsa och en hel del annat. Så välkomna till ett spännande och lite ovanligt avsnitt av Vattnet går. Och ja, just det, jag heter Nina Campioni och jag kommer rösta i valet för jämställdhet, för demokrati, för klimatet, mot rasism, mot hat, mot våld och för en bättre vård och förlossningsvård. Så välkomna ska ni vara. Varannan vecka är det fullt hus i Märta Stenevis hem. Mm,
det stämmer.
Hur, var det liksom någon tanke du hade med dig att du ville ha en stor familj?
Ja, eller så här var det egentligen när jag, innan jag, när jag var väldigt ung så trodde jag inte att jag skulle ha barn alls. Slet ganska mycket med mig själv och med liksom mitt mående när jag var ung. Och då tänkte jag att jag ska minsann inte sätta några barn till världen som ska ha det så här. Det är väl ganska typiskt när man är tonåring kanske. Och sen tänkte jag att jag har ju själv två systrar och då tänkte jag att jag ska ha två barn. Det ska liksom finnas ett knä till varje barn. Så här, för man som äldst så är det ju liksom gärna så att man får ställa sig lite vid sidan. Så.
Just det.
Men sen efter mitt andra barn så kände jag jättestarkt att jag inte var riktigt klar. Och hade lite svårt att släppa efter trean också, ska jag säga.
Det var så ändå?
Ja, men det var det. Men då tror jag att det var med. Då var egentligen inte att jag ville ha fler barn. Utan mycket att man går ju ur en fas.
Verkligen.
Så det är väldigt speciellt det här att man har liksom varit, det är så mycket inför att börja bilda familj och sen är man plötsligt mitt uppe i det. Och det här att inse att jag kommer inte att vara den kvinnan längre med barnvagnen eller med magen. Eller med, så det är ju en helt, man går ju in i en helt annan fas när man ska lämna. Det var lite så här sorgarbete för mig att nu gå in i en helt annan roll.
Liksom. Lite olika livskriser i det hela. Liksom. Dels inför att bli förälder. Och liksom,
ja, det är ju
vem ska jag bli nu? Och, så där. Liksom. Och sen så ska man gå ur den där småbarns...
Ja,
jag tycker att det är precis vad du menar.
Men sen när jag träffade min sambo då fick jag ju liksom plötsligt förmånen att få, ja men det är verkligen en bonus, att få två barn till, två små människor till in i sitt liv på det sättet.
Hur gamla var de när ni träffades?
De var 4 och 9. Så att vår lille då, våra två yngsta är ganska jämngamla, bara 10 månader mellan dem.
Just det.
Men den lille där, han har ju, alltså de två små har ju verkligen vuxit upp med oss och med det här livet. Så att det är, nej men det är väldigt speciellt och väldigt fint att få ytterligare barn.
Ja, vi förstår, alltså det, ni är ju alltså då 5 barn. Du svarade på, jag läste
någon sån här snabba frågor artikel med dig som du får så himla bra svar när det var frågan var vad har ni alltid i frysen? Och så svarar du någonting, jag har 5 typ tonårsbarn nästan, ni kan aldrig räkna med att det finns något i frysen. Spot on.
Det går åt lite material.
Men vad var den största utmaningen tycker du där att liksom då jämka då 5 barn och 2 liksom familjer i det?
Ja, men vi bestämde ganska tidigt att vi har alla barnen hos oss när de är hos oss. Därför att det blev ju, jag hade varit själv med mina barn ett par år innan vi träffades. Och så skulle vi liksom rigga upp det här. Och jag kände ganska snabbt att det var lite märkligt att ha ett familjeliv utan mina barn. Kändes bakvänt liksom. Utan då gjorde vi så. Och sen blev ju då... Det blir ju väldigt viktigt då att man hittar andra tider med bara, bara liksom de barnen var för sig också. Men annars så, det har varit andra saker som är svåra än vad jag trodde. Det var inte alls svårt att liksom, omfatta fler barn i familjen. Och barnen har, de är 5 extremt olika individer. Men de hittar liksom varandra i sig. Olika konstellationer beroende på vad de gör. Så det har varit väldigt, väldigt faktiskt friktionsfritt mellan barnen. Det som jag tycker har varit svårast, det har väl varit vilken roll man ska ta.
Just det.
Eftersom vi då har alla barnen så är jag ju med mina bonusbarn alltid i min mammaroll. Men jag är inte deras mamma.
Just det.
För de har ju en annan, vi har ju väldigt välfungerande föräldrar liksom, så de har ju sin mamma. Och jag är ju en bonusmamma, men jag är inte deras mamma. Och det blir en... den balansen liksom i vilken roll har jag då gentemot dem, den var lite knöligare faktiskt än vad jag trodde. För att jag uppfostrar ju mina barn och där kan inte jag kliva ut. Jag kan inte vara extra förälder till mina barn. Jag är ju deras mamma. Så där har jag ju den rollen. Och sen har man då egentligen en lite annan roll mot bonusbarnen. Så där behöver man liksom hitta det där. Men det ger sig ju också lite över tid efterhand som tiden går och vi hittar våra rutiner och sätt och regler och förhållningssätt i som familj så hittar vi ju det där.
Men det är nyckelord där tycker jag med välfungerande föräldrar, att alla samarbetar och att man har en bra liksom ja precis, att man kan jobba ihop så att säga.
Nej, men verkligen. Det måste ju vara, och det är ju en ynnest att ha det så, att liksom ha kunnat bryta upp och fortsätta liksom vara vänner och ha en bra relation och kunna samarbeta bra kring barnen, för det underlättar ju jättemycket framförallt för barnen.
Exakt. Du, vi kommer i det här avsnittet gå lite in och ut ur dina egna personliga erfarenheter och naturligtvis lite politiska frågor också. Och jag tänker att vi hoppar direkt på den brinnande abortfrågan som ju nu i dagarna, i alla fall när vi spelar in det här, är högst aktuell. Eller ständigt aktuell naturligtvis, men apropå då det amerikanska fruktansvärda beslutet här. Och igår då, nu när vi spelade in det här, så igår kom ju KD med att man skulle skriva på något slags kontrakt. Varvid du svarade väldigt bra på det. Berätta, hur såg du på det här kontraktet som lades fram?
Ja, alltså, för mig som miljöpartist så är det här en fullständigt självklar fråga. Och jag vet ju också att för vår riksdagsgrupp är det här en fullständigt självklar fråga. För det är överhuvudtaget inte en diskussion i vårt parti, utan aborträtten är en grundläggande mänsklig rättighet. Det blir väldigt märkligt att vilja skriva ett kontrakt när vi då snarare skulle behöva stärka skyddet i lagstiftningen. Och jag känner mig ju också bekymrad över att det finns krafter och personer i en del av partierna som däremot inte tycker att det här är självklart. Och det som bekymrar mig med det är att just nu så är det ingen tvekan om att det är 8 partier som är tydliga med att man vill försvara aborträtten. Problemet är när det finns så starka krafter i partierna och man inte har gjort upp med det.
Just det.
Att då blir det väldigt beroende på opinionen. Och det här för mig är inte en fråga om vad en majoritet tycker just nu. Utan det här är en fråga om att det här är en grundläggande mänsklig rättighet. Mm. Så att skulle vi få opinionsmätningar där 60% av svenska folket vill luckra upp aborträtten, så kommer det inte att rucka med en millimeter. Därför att det här är en rättighet som måste skyddas till varje pris. Mm. Och med det i åtanke och med tanke på mycket som har förändrats i politiken, hur många löften som har brutits, hur många 180 graders svängningar som har gjorts, så ser jag att nu är det nog dags att börja ta den diskussionen om att grundlagsskydda de här rättigheterna.
Och kan man göra det? Hur funkar det liksom för att grundlagsskydda aborträtten? Vad krävs för det?
Ja, alltså för att ändra i grundlagen så krävs ju då två beslut med ett val emellan. Men sen är vår grundlag är lite annorlunda uppbyggd än vad till exempel den amerikanska konstitutionen är. Så att det skulle krävas en ganska djupgående utredning för att se hur skulle man konstruera sådana skydd. För vi har en annan konstruktion. Mm. Så det är inte helt givet idag hur man skulle formulera det skyddet. Däremot så har Centerpartiet nu lämnat in en begäran till grundlagsutredningen om att de ska be regeringen om ett uppdrag att börja väva in det här. Och det står vi väl till 100% bakom. Därför att det behöver göras för att man också ska få det bra. Vi måste alltid vara noga med lagstiftning så att man inte får oönskade effekter i andra ändar. Mm. Men jag tror att det börjar bli viktigt att titta på. För när vi ser ut i Europa, det här är ju någonting som har bekymrat oss länge. Mm. Vi ser så många bakslag i grundläggande mänskliga rättigheter, och det gäller både aborträtter och kvinnors rättigheter, men det gäller också HBTQI-rättigheter, det gäller antirasismen. Mm. Och de här krafterna hänger väldigt, väldigt mycket ihop.
Väldigt starkt ihop.
Och de älskar att sätta grupper emot varandra, men är liksom samma strömningar i grund och botten. Mm. Och jag tror att man måste ta det på väldigt, väldigt stort allvar. Att börja vi få de här liksom, gammelkonservativa tendenserna tillbaka in i debatten, så finns det ett reellt hot. Mm. Det har gått så fort i så många länder.
Det är också, det där tycker jag är så skrämmande att, för det har vi ju sett rätt många år nu, att vi liksom, det här kanske vi borde ha tagit med på allvar för 10 år sedan. Mm. Och satt det här i. Men det är jätteviktigt och jättebra att, att den här debatten nu tas. Så att,
ja, verkligen. Att jag tror verkligen att det är nödvändigt att börja diskutera det här på allvar och hur man skyddar de rättigheterna. Att vi inte tar det för givet.
Precis.
Att de rättigheterna är någonting som vi... Hade du frågat mig för 10 år sedan, när jag, då hade jag knappt gått med i partiet, men när jag engagerade mig politiskt, liksom, då hade jag varit sagt till 100% att det ska inte behövas.
Nej, exakt.
Vi har kommit hit, vi ska gå framåt.
Ja, ja, ja. Den här frågan har vi redan gått igenom.
Precis, liksom. Nu ska vi gå vidare.
Nu ska vi släppa den, nu tar vi
precis,
nästa sak.
Mer liksom. Frihet till fler. Men nu är vi ju tillbaka på att nu måste vi börja stå fast. Och någonting som jag ser väldigt mycket bland liksom folk jag följer och vänner och bekanta som också är rasifierade och utsatt för rasism, det är ju hur man verkligen drabbas av kopplingarna. Och det tror jag är jätteviktigt att hålla i. Att det här hänger ihop med ifrågasättandet av ifall man får lov att bestämma själv.
Yes.
Så att när vi ser liksom konservativa partier driva att man inte ska få lov att bära slöja.
Mm.
Ja, men det där är två sidor av samma mynt. Mm. Att inte tillerkänna kvinnor egen makten att få bestämma själva. Mm. Och då gäller det ju liksom, oavsett vem det är som försöker förtrycka. Man ska ha rätt att inte bära slöja, men man måste också ha rätt att göra det.
Mm.
Om vi menar allvar med att kvinnor faktiskt har den egen makten.
Just det. Fy fan. Ja. Tunga frågor och jag låg faktiskt igår kväll och det var svårt att somna för att jag bara kände, det var att man vill fysiskt göra någonting.
Ja,
man vill bara kunna, det är precis som att man någonstans tror att bara jag får liksom prata med någon där i USA så kommer de ändra sig.
Ja.
Man vill göra någonting, man blir tokig liksom.
Jag såg ett inlägg på väg in här nu med en lång lista på företag som nu erbjuder sina anställda resor till delstater då, där de kan få den vården de behöver, om de till exempel behöver en abort. Men det är ju, och det är ett fint initiativ, men det är ju fullständigt befängt att man ska hamna där. Att för att få en abort så måste man ha rätt arbetsgivare Nej, det är helt sjukt.
Fruktansvärt och så himla tydligt på hur landet är verkligen klivet i mitten liksom. Mm. Att, och åk till den sidan så går det. Och, alltså det är verkligen, det känns som en tv-serie.
Mm, faktiskt.
Vi går vidare och tillbaka till dig, Märta. Hur tyckte du det var att vara gravid?
Jag älskade att vara gravid. Jag skäms nästan lite ibland, för det är ju verkligen inte så för alla. Men jag hade fantastiska graviditeter.
Alla tre?
Ja, faktiskt lite tyngre för varje gång. Och lite mer foglossning och så. Men jag har ju till exempel i princip inte alls varit illamående. Vilket ju naturligtvis utlöste enorm ångest första gången då. Till slut fick jag familjelivsförbud av barnens pappa. Du får inte läsa mer på familjen. Och det var så mycket med, om man inte mår illa så kanske man inte, ja.
Kanske inte lever.
Och nej, det var mycket så.
Lätt att hamna där. Logga ut från internet.
Ja, ibland känner man verkligen så. Men så jag tyckte det var väldigt, väldigt fint att vara gravid faktiskt. Någonting också med, jag har också burit mina barn så att jag har känt dem tidigt och mycket.
Okay.
Och det var ju någonting med att liksom sitta på genom liksom tröstlösa ledningsgruppsmöten. Mm. Och så alltid ha en liten polare liksom, som man kan sitta och trycka på lite, som sparkar lite tillbaka. Så jag tyckte det var så otroligt mysigt.
Det är verkligen en härlig känsla, jag minns också det. Hur, när man fick svar där inifrån.
Ja, precis. Alltid med sig sällskap.
Liksom. Ja, exakt. Och hur liksom planerade var dina graviditeter? Har du varit superplanerad eller blev det lite?
Nej, de har varit hur ska man säga, de har varit planerade och liksom önskade. Mm. Jag har haft förmånen att bli gravid lätt. Med min första så hade jag väl igen, eller var väl inte planen att vi skulle bli gravida just då, men jag träffade en kompis som precis hade fått en liten bebis, och det här är ju också fascinerande hur man kan göra tankevurpor när man vill någonting väldigt mycket, för jag är ju ändå, tycker ändå att jag är ganska normalbegåvad och rätt välutbildad och så, men då gick jag hem och sa, vi måste nog öva lite, för det kanske tar tid. Yeah, famous last words. Men, jag var ganska så långt gravid när vi då hade vårt sedan länge planerade bröllop istället.
Okej. Okay. Ja. Rackans.
Ja, så min syrra som sydde min brudklänning, hon hade lite bekymmer med, för jag var tror jag vecka 22 när vi gifte oss. Så hon fick ju för varje provning så fick hon ju lägga ut över bysten. Det hade vi ju inte räknat med. Hon hade ju tagit höjd för magen. Liksom, men eftersom ingen av oss hade fått barn innan. Liksom, se ut. Det hade vi inte alls räknat med.
Nej, just det. Hur gammal var du då när du var?
29. Mm.
Och hur tyckte du att det var att gifta sig lite då mitten, halva vägs gravid?
Jag tyckte det var jättehärligt. Ja. Så jag mådde ju väldigt bra och trivdes väldigt bra i min kropp också. På ett sätt som jag kanske aldrig har gjort, vare sig förr eller senare när jag var gravid. Så för mig var det väldigt härligt. Då hade jag en bästa kompis som försökte intressera mig för liksom bröllopstidningar och sånt.
Ja.
Men jag var ju helt uppslöjd, så att jag bara läste mammatidningar istället då. Så att, tyckte inte jag riktigt engagerad mig så mycket som jag borde.
Men för det är ganska många som också säger det som du säger, att man trivs otroligt bra i sin kropp liksom.
Mm.
Vad tror du det var för dig som gjorde att du kände dig så hemma i det och liksom njöt av det?
Jag vet inte riktigt, men jag kanske, det hela tyckte jag väldigt mycket om, just den här känslan av att ha någon med sig. Jag tyckte om att ha, liksom, bära barnen på det sättet, men sen lite hormonellt tror jag att jag mådde bra. Och mådde bra, jag var väldigt i balans liksom i min kropp också medan jag var gravid. Och kände mig väldigt fin. Gjorde jag hela vägen. Jag har jätteroliga bilder, framförallt med trean. Magen är så stor så det ser ut som man ska tippa, men längre på bredden än på höjden. Liksom. Men det kände mig jättefin. Så jag trivdes och gillade det.
Skön känsla.
Ja, det var det.
Vad heter det? Du läste lite tidningar där, sa du, bebistidningar och sådär. Hur har du förberett dig för dina olika liksom förlossningar? Hur Har den utvecklingen skett liksom från första till andra och tredje?
Ja, är det någonting jag har lärt mig mellan de här tre så är det ju att man inte vet hur det ska bli.
Det är ungefär vad själva grundidén för den här podden.
Nej, de har, för det har ju sinsemellan varit väldigt olika förlossningar. Mm. Med första tog ju liksom, som det ju ofta är, väldigt mycket längre tid. Mm. Men jag har nog också väldigt mycket en idé om hur det skulle vara utifrån hur det varit för min mamma. Och när jag själv föddes. Liksom, och jag hade läst mycket om hur jag ville. Och jag hade inte alls några ambitioner egentligen kring vilken smärtlindring och så. Men däremot en tanke om att jag skulle vänta så liksom, skjuta på smärtlindringen för att ha någonting att ta till. Liksom, eller så, inte ha bränt för mycket för tidigt. Ja. Liksom. Men det där blev istället för mig väldigt... jag fastnade rätt mycket i andningen på flaxan. Jag tyckte att det var väldigt bra. Kanske lite för bra. Så att jag sen blev lite låst i det och inte riktigt vågade ta emot den hjälpen.
Hade du gått som profylaxkurs innan då, eller?
Det hade jag gjort. Så vi hade det väldigt lugnt och stilla och fint där på rummet länge. Och skötte oss ganska mycket själva. Och en undersköterska som kom in och tittade till oss. Men det kändes allting väldigt tryggt och skönt och bra. Men sen tog det för lång tid.
Okay.
Och då tog de håll på hinnorna för att få lite fart. Men jag fick aldrig så mycket krystvärk, eller krystade och hade krystvärkar, men de var inte starka nog.
Okay.
Så att jag, 3 timmar senare så krystade vi fortfarande. Och då är det inte så mycket med än längre.
Oj, tufft.
Så det var kämpigt. Och då blev min första förlöst med sugklocka.
Okay.
Och det var ju något helt annat. Så från då att vi hade skött oss själva, lugnt och fint, stilla liksom väldigt mycket i kroppen, så blev det ju helt annorlunda. Och det var ju nödvändigt för att då mådde ju inte mitt barn bra längre i magen. Hon var ju väldigt, väldigt medtagen då också av den här långa processen. Men det blev någonting helt annat. Plötsligt så rusade det ju in människor. De tände upp liksom, de här lamporna i taket. Fällde, någon låg på min mage och tryckte, det skulle klippas, det skulle dras, det skulle sätta. Och det är ju också en helt annan typ av smärta, man blir så rädd. Jag var ju rädd för vad som hände med barnet, jag var rädd för att det gjorde ont precis överallt. Och alla dessa människor, allt detta ljus. Så det var...
Jag kämpade med det. Situation då?
Jag hade en förlossningsläkare som kom in och skulle lägga klippet och sätta klockan. Och som liksom skällde på mig, du måste komma ner med rumpan, för jag backade ju bara liksom bakåt i, jag ville i panik liksom. Men det var ju alltså så här, i efterhand så var det ju inga jättestora konstigheter med det, och det var nödvändigt. Men jag slet ganska mycket med den där upplevelsen efteråt. Också utifrån, jag hade varit så mycket med urkrafter och kroppen är fantastisk. Och man säger, men nu har jag misslyckats på något sätt här. Och var jag inte tillräckligt duktig på att krysta då? Och jag borde ha gjort så här. Jag borde inte ha skrivit detta i min förlossningsplan. Jag borde inte, det var så mycket borden. Så det var, jag kämpade rätt mycket med det känslomässigt efteråt. Och skäms lite över det också så här i efterhand. För att det var ju verkligen inte... Så många som har så oerhört mycket mer dramatiska upplevelser, men det var någonting i det här med förväntningarna på en och liksom vad man själv lägger på sig förväntningar. Liksom.
Men det där är så otroligt vanligt, och just att man lägger skulden på sig själv när det är så himla tydligt att det fanns liksom ingenting man hade kunnat göra där och då. Liksom. Men fick du någon hjälp med det mentala efteråt? Liksom, du pratade med någon eller liksom, och gå igenom ordentligt hur var det, vad som hände så att man liksom...
Jag hade en bra barnmorska som gick igenom förlossningsjournalen efteråt, men det blev på ett sätt nästan värre för mig, därför att det var först då på efterkontrollen när vi gick igenom journalen som jag insåg hur dåligt mitt barn hade mått där i slutet. Det hade jag liksom inte uppfattat då i allting, så att det gav liksom på många sätt mer ångest över det här.
Just det.
Men den stora förändringen kom faktiskt efter att jag hade fött mitt andra barn. För det var så annorlunda. Det var, dels hade jag en jätterolig barnmorska som lurade på mig lustgasen, för att jag hade ju aldrig använt den då under första förlossningen för att jag var så låst då liksom. Och så att när vi kom in den gången så var hon så ja, vad hade du sist? Nej, men jag kom aldrig dit riktigt. Bara titta hon på mig, säger hon så här, ja, lilla vän. Nej, för jag mår jätteilla av lustgas, sa jag. Ja, men du hade ju inte använt. Nej, men jag mår svinilla av lustgas. Jag kan inte ha, jag mår illa, det går inte. Hon bara, okej, men vet du vad? Nu gör vi så här. Vi gör en deal. När det börjar, när jag tycker det är dags, så testar du 3 verkar med lustgasen. Och sen om du inte vill med, om du mår illa, så kommer pappan här, han kommer liksom att vara din förkämpe i detta. Då säger han till, så blir det inte mer. Då kommer vi att låta dig slippa. Det är liksom inte så.
Så bra.
Och jag bara, ja okej, okej. Ja, men då bara jag verkligen lovar att jag slipper sen. Och så ska jag testa. Ja, du kan ju tänka dig.
Du satt där och var krämpaktigt höll i den där.
Det var ingen som kom mellan mig och den slangen.
Se framför mig hur du bara morrar om någon närmar sig.
100%. Liksom, till slut efteråt när de sydde så var de så här, kan någon ta bort det? För att hon har fått lite mycket. De lallade, det var liksom mycket listig.
Ta med den hem.
Ja,
men ja, oh, men gud, jag kände också den, jag höll den som en livboll,
ja,
verkligen.
Eller hur? Ja. Men verkligen den känslan. Mm. Så tar någon ifrån mig den här slängen så kommer jag dö. Så
att, det är mitt allt. Ja, men då förstår jag att du fick in knycken på den liksom.
Ja, och då kom min tvåa kom väldigt snabbt. Okay. Så att istället för 3 timmar så kom hon ju liksom på 3 krystvärkar.
Oj, men
så
gud.
Vattnet gick plötsligt oväntat med liksom mitt i någon värk och så bara pang liksom. Och sen var hon ute på tre värkar ett slurp liksom. Och så plötsligt kom den här lilla ungen upp på mig. Det gav ju liksom en... det har faktiskt tvättat mina minnen ganska mycket av den första förlossningen. Mm. För att det blev ju också så tydligt att det här är inte upp till mig.
Exakt, det var alltså, inte du som gjorde fel. Eller
nej, det har varken gjort fel eller rätt. Utan det, liksom, det blev på olika sätt för att kroppen vill olika saker. Och är olika, det, liksom, det var ju ett barn hade ju banat väg. Det var ju precis. På ett helt annat sätt. Liksom. Så att det, efter det så var jag betydligt mer förlåtande i mina minnen. Och just att jag mindes faktiskt, det var intressant för att minnena förändrades. Mm. Liksom, minns det på ett annat sätt idag än vad jag gjorde direkt efter det första.
Jag har faktiskt varit med om exakt samma, att första var jättetuff och jag mådde dåligt efteråt mentalt och liksom... Men andra var också precis så. Mm. Det var någon slags revansch och det var någon slags aha, det var så här det kunde vara också. Precis. Och det var liksom, och jag visste ju det. Jag hade ju haft den här podden. Jag visste att alla var olika, att det inte någon var någons fel eller liksom att men det gjorde jättemycket rent så här inom bords för hur man såg på det.
Just det som du säger med revansch, det kändes väldigt mycket så. Mm. Och trots att man vet rationellt att man inte kan styra, att det är olika, så finns det ändå någon slags förväntan som man ska göra upp med.
Precis, och det är också svårt att liksom, som du också är inne på, att liksom, ja men... hyfsat smarta människor och har läst någon artikel då och då och vet att det kan se ut så här och vi kvinnor tar lätt på oss de här olika rollerna och tar in dåligt samvete och ångest och skyller på att klanka ner på oss själva. Vi vet det, jag ska inte göra det, tänker man. Nej. Och sen så hamnar man där ändå. Ja,
det är märkligt. Ja. Det är märkligt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lite komisk dimension av det där sen med trean. Och att de andra tre hade, eller de andra två hade börjat med liksom att förverka som blev kraftigare och kraftigare. Mm. Så började det liksom verkarbetet ganska liksom lugnt och stilla. Så att, och med trean hade jag i sig förverka hela graviditeten.
Just det, det är också vanligare.
Ja, och vet du, man kände redan så här typ i vecka 7-8 att liksom en liten boll, alltså för livmodern var så vältränad vid det laget så att man liksom kunde verkligen känna förverkarna redan så tidigt liksom. Men då hade jag haft, men då hade jag, märkte jag inte heller att något alls att något var på gång, så att jag var med mina stora barn då liksom, typ 1,5 dygn innan beräknat ute på kallbadhuset i Malmö. Mm. Så vi skulle titta på fåglar och jag hade lovat våfflor. Jag tror att förskolan var stängd. Och, och liksom så, så vi stod i våffelkön när då plötsligt vattnet gick.
Nej.
Och då är det ju med de andra, hade ju, med första hade de ju fått liksom, ta hål på hinnorna. Mm. Och med andra så hade ju vattnet gått då precis innan hon kom ut. Och så det fanns ju inte på kartan. Så här, jag födde inte på det sättet. Mina förlossningar. Så att fortfarande då efter två väldigt olika förlossningar. Ja. Så jag är lite dum i huvudet. Så att jag vet hur det här funkar. Så jag stod ju där ute i kön. Och så liksom, jag hör det här poppet. Och så tänker jag, men det är jättekonstigt att jag läcker nu. Jag har ju gympat liksom fram till vecka 36 utan några större problem. Varför kissar jag på mig? Och så bara, nej, det här är inte som jag kissar på mig. Det här är ju mitt vatten som bara, alltså det var ju, jag var ju skäblat. Så jag var ju bara att muta barnen med liksom, ni får pingelin när vi kommer hem, men vi måste gå nu. Och så åka tillbaka då.
Men, wow. Ja, så det, men det blev, var det inte, men det blev aldrig någon sån här stor liksom, filmscen där alla bara blev inblandade.
Nej, för jag kände ingenting då, utan det var bara att vattnet gick. Jag tänkte, shit, nu måste jag ta mig tillbaka. Så att liksom tillbaka då utöver bryggan ringa då pappan och min mamma som skulle ha barnen, och framförallt deras pappa var ju så här, vad gör du på Kallis? Jag bara, men jag har inte känt på det. Ja.
Så, nej, förstod blev barnen inte någonting? Att det var liksom code red?
Jag sa nog att jag tror att lilla syster är på gång liksom, och nu behöver vi ta oss hem. Och så. Men sen fick första verken kom inte förrän vi hade precis när vi kom hem. Så att det var liksom ändå ganska lugnt. Så. Sen blev den förlossningen också annorlunda. Superintensivt verkarbete. Alltså så här idiotintensivt. Jag gick in på toaletten och tog mig inte ut därifrån igen på 3/4. För att jag fick liksom ingen verkpaus alls. Alltså det blev väldigt olika. Så de är verkligen olika.
Det är ju så coolt.
Intressant.
Ja, man blir lika förvånad varje gång på något konstigt sätt. Ja. Trots att man vet det.
Ja, det är spännande.
Men hur så verkarbetet, men gjorde det också att hela processen gick ganska fort då? Om det var intensivt liksom?
Ja, men de två sista var nog egentligen ungefär lika långa, men började lite olika då. Det blev helt enkelt lite mer ös med sista. Då. Men det gick ganska fort med båda de två. Men då hade jag nog, med andra hade jag nog i sig, det hade nog hållit på längre. Men det var hon, jag vaknade på natten med henne, så jag hade nog gjort en del verkarbete i sömnen helt enkelt innan jag vaknade av det.
Mm. Smidigt att göra det när man sover.
Ja, inte alls dumt faktiskt, på tal om smärtlindring.
Du, hur upplever du liksom, jag tänker med mammarollen och det här med anknytning och den här direkta kärleken eller inte och så vidare med dina olika tre barn och så?
Det har också varit intressant. Jag tycker att det har varit spännande att se. Dels har jag upplevt att den här första, när de är små, det är en otrolig beskyddarinstinkt. Mm. Så det är ju någonting i att det triggar alla de här liksom väldigt, väldigt primala och väldigt starka känslorna kring beskydd. Mm. Sen har jag tyckt med mina barn att det har hänt någonting när de är 7, 8, 9 månader. Där det kommer en annan växel i anknytningen. Mm. Någonting med att de blir mindre skyddsobjekt och mer individer. Mm. Alltså där har, jag tycker att där har hänt någonting. Mm. Mm. Men kan också jag vet inte om det liksom bara har hängt ihop med dem eller om det också har hängt ihop med mig. För att lika mycket som jag har älskat att vara gravid, lika lite har jag liksom trivts som spädismamma. Jag har tyckt att det var rätt svårt. Den hemmavaron och den tillvaron tyckte jag var ganska knepig. Mm. Och det har inte varit så mycket, inte handlat så mycket om anknytning till barnet, utan mer om mig och situationen och gå hemma och ha det. Jag tyckte att det har varit svårt. Mm. Och mina amningar har varit svåra att komma igång med, och så har det varit mycket strul med det i början, och sen har det löst sig. Men att gå hemma, jag blir lite sirap gärna när jag är hemma. Jag får tappa styrfart. Mm. Liksom. Så jag har ju behövt verkligen strukturera upp för att överhuvudtaget det här som andra gör, så här, ja, sen tar jag en morgonpromenad. Det har liksom inte funnits. Utan antingen så har jag bestämt med någon och då måste jag ta mig iväg någonstans. Mm. Eller så har jag oftast knappt kommit ut genom dörren. Mm. Tyckte det var ganska svårt.
Det kan jag verkligen förstå. Alltså, det är nog många som känner igen sig i det. Att man blir lite, ja, alltså man har inte den där purposen att ta sig iväg liksom, och då det är lätt att man sitter i lite halvsmutsiga kläder och glömmer borsta tänderna eller vad det nu kan vara.
Ja,
liksom.
Det är ju någonting med hur man är funtad, och för mig blir liksom, det har ju varit jättemysigt att sitta bredvid en sovande bebis eller en lite större bebis som ligger liksom och jollrar. Men jag, så att säga, jag tappar en, det blir så, till slut är energinivån så låg så att jag liksom tappar styrfart helt. Mm. Så det har ju blivit lite lättare med varje barn eftersom de andra barnen har varit
just
där.
Det.
Så de pockar ju på och håller en ju liksom alert på ett annat sätt. Men de här förmiddagarna på, liksom, jag tyckte att det var ganska svårt faktiskt. Så det har varit mycket, mycket knepigare än graviditeten. Mm.
Men om man ser på, liksom, för nu är ju dina barn ganska stora. Mm. Vad tycker du är det roligaste med föräldrarollen idag?
Ja, men det är egentligen, det har jag känt hela tiden, att det är att följa att de växer och utvecklas. Mm. Jag tycker att det är det coolaste. Så jag känner väldigt lite nostalgi efter liksom deras tidigare åldrar. Jag är otroligt glad att ha fått vara med om dem, men jag känner inte alls sådär att jag längtar tillbaka till bebistiden eller till småbarnstiden. Utan just den här, att se dem liksom ta sig an världen. Mm. Och liksom förstå och lära sig och utforska och utmana nu när jag har tonåringar. Och liksom hela tiden upptäcka nya saker om sig själva och om världen. Så det tycker jag nog är det häftigaste faktiskt. Mm. Att få vara en del av det, liksom få följa dem i det. Mm. Sen känner jag mig oerhört ödmjuk inför hur lite man faktiskt påverkar. Det är ju lätt liksom som föräldrar tror att man på något sätt liksom formar barnen. Men dels tycker jag det är spännande att se hur mycket av deras personligheter som är sig likt från att de var helt nya.
Just det.
Liksom.
Mm.
Och vissa drag kan jag liksom känna igen från att de låg i magen. Och samtidigt ser man ju hur oerhört många olika faktorer som påverkar dem runt omkring, och att man liksom bara kan guida dem igenom det här på något sätt, men inte styra dem.
Just det.
Så Så det tycker jag är häftigt faktiskt.
Blir man bättre politiker om man är förälder?
Nej, det vet jag inte om man blir per automatik. Men däremot är ju alla livserfarenheter har man ju glädje om. Mm. Man lär sig ju på det som händer i livet. Liksom. Mm. Jag tycker att för mig, jag liksom lever ju ett väldigt, väldigt privilegierat liv. På så många sätt. Jag tycker att det har varit... En av sakerna som fick mig att engagera mig politiskt var ju just föräldraskapet utifrån vissa situationer som när jag var in och ut på sjukhus med ett av mina barn som hade en ganska knepig astma när hon var liten. Okay. Hur mycket det krävdes av mig att få rätt hjälp just till henne. Mm. För att det var väldigt, hon var svårdiagnostiserad. Mm. Det var liksom, och de ville hela tiden skicka hem henne. Och efter ett antal varv så visste jag ju liksom, ja, man kan kalla det instinkt, men det var väl helt enkelt liksom mönsterigenkänning att nej, det här är inte över, vi är inte ur det här än. Mm. Och så fick man hålla på och tjata, men ni kan inte skicka hem en än, ge oss en timme till, ni kommer behöva ta en ny syremättnad, hon kommer att bli blå igen. Alltså, hela. Men det blev också en väldigt stark insikt att om jag tycker att det är svårt med liksom det sociala kapital jag har, det språk jag har, den utbildningen, den liksom totala bristen på respekt för auktoriteter som jag har med mig hemifrån. Om jag tycker att det är tufft då, för att man är så liten, när ens barn inte mår bra, så är man liten som liksom, och rädd. Ja. Hur är det då att försöka göra detta och inte ha språket? Och inte ha den auktoriteten? Om man bemöts liksom med fördomar, om man bemöts med förminskanden redan innan. Mm. Och där den orättvisan har varit väldigt mycket en drivkraft i mitt politiska engagemang. Mm. Att det är inte, vi börjar liksom inte på samma ställe, vi har inte samma spelplan och den måste jämnas ut för att ge varje unge bästa förutsättningar. Liksom. Så att det har varit, så på det sättet så har ju föräldraskapet, vad ska man säga, gett en annan dimension, tycker jag. Jag kan inte liksom, jag kan ju aldrig veta hur det är i den situationen, men jag kan ju såklart känna och dra paralleller från när jag själv har känt mig utsatt eller liksom är rädd och ängslig. Då är det ganska lätt att föreställa sig ändå att det måste vara svårare.
Mm, verkligen. Och det är någonting som vi diskuterar i inte alldeles för lite såklart, men i förlossningsvården också, att den är inte särskilt rättvis beroende på var man bor i landet. Nej. Eller vem man är och så vidare. Hur ser du att vi kan förändra det? Att det ska bli mer rättvis vård?
Alltså egentligen så skulle jag säga att vi vet rätt väl vad som behöver göras. Vi behöver många fler kollegor in i förlossningsvården. Barnmorskorna och undersköterskorna i förlossningsvården måste få fler kollegor. Mm. För att komma dit så behöver vi arbeta med arbetsmiljö och arbetsvillkor. Men sen också för att få jämlikheten över landet så tror jag att vi måste börja se över hur vi finansierar vården. Mm. För det som vi, när vi pratar om välfärden, så pratar vi gärna om det som liksom det här, vår nationella, vår svenska välfärd. Men vi finansierar den lokalt och regionalt. Mycket av det som vi tycker är kärnan i välfärden, skola, vård, finansieras lokalt och regionalt. Och det skapar enorm ojämlikhet och väldigt olika förutsättningar. Mm. Och det tror jag att vi måste börja säga att vill vi ha en jämlik vård, då måste vi också jämlikt och rättvist finansiera den. Och förlossningsvården är ju... Den blir ju liksom en brännpunkt, tycker jag, väldigt mycket också ur jämställdhetsperspektiv. Alltså, för att det är ju, där möter ju liksom, så många kvinnor möter antingen förlossningsvården eller kvinnohälsan. Och det kan ju också vara när man har gått igenom ett missfall eller man behöver gå igenom en abort. Mm. Så att många, många kvinnor möter ju den vården och samtidigt väldigt många kvinnor som arbetar i den. Och trots att vi är så många som tycker att det här är liksom en oerhört viktig prioritering, så betalar vi så dåligt. Mm. Där finns ju någonting extremt absurt i det. Och sen sitter vi i efterhand och liksom pratar om jämställda löner och jämställda livsinkomster. Mm. Ja, men det börjar ju i vad vi värderar. Exakt. Att betala för. Ja. Och om vi inte är beredda att uppvärdera välfärdsyrken och faktiskt börja betala vad det är, mm. vad vi tycker att det är värt, mm. vilket jag skulle säga är betydligt mer än vad de får idag.
Alltså, verkligen.
Så att det tycker jag är en jätteviktig. Det finns liksom en konsekvent undervärdering mm. av kvinnodominerade yrken, vård- och omsorgsyrken, mm. som vi måste komma till rätta med. Mm. Och det kan vi ju göra genom att se till att de resurserna finns.
Mm. Och var ligger vi där nu då? För jag menar, det var ju förra hösten som vi hade de här stora strejkerna inom barnmorskeyrket. Och mm. vi strejkade tillsammans med dem och det var ett stort uppror mm. helt enkelt i Sverige. Mm. Vad har hänt sedan dess? Var står vi nu liksom?
Ja, då var det ju framförallt i Stockholm den gången. Och det här är ju inte första och jag hoppas att det är sista, men jag kanske inte helt räknar med att det är sista gången vi ser det. Då skedde en del förändringar här i Stockholm. Men grundproblemet kvarstår ju att det finns för få kollegor, det är för många som har lämnat yrket. Ja. Och jag tror att ska man komma till rätta med det i grunden så måste vi börja uttryckligen säga att vi vill ha en barnmorska per födande.
Ja.
Därför att det handlar om arbetsmiljö och möjlighet att göra sitt jobb ordentligt. Att vi måste ha högre löner och att vi behöver ge mer inflytande tillbaka till barnmorskorna. Därför att det är ju få saker som är så frustrerande med att jobba man inte får göra sitt jobb på det sätt man vet är bäst. Mm. Och när jag har varit runt och träffat barnmorskor i olika delar av landet så är det jättemycket det som kommer tillbaka. Att ja, lönen och värderingen av yrket är viktig. Jag skulle säga att det är kanske framförallt just att känna sig värderad. Mm. Att någon liksom tydligt visar att det här är viktigt. Mm. Men också då att få lov att göra jobbet på det sätt man vet är bäst när man är experten. Mm. Istället för att det då ska liksom finnas någon som har räknat på vad man tycker liksom är rimligast.
Just det.
Men, och de här sakerna tror jag behöver till för att man ska kunna börja locka tillbaka barnmorskor till yrket. Och det är enda sättet att se till att man blir tillräckligt många.
Mm. Och vad gör du och Miljöpartiet för att vi ska nå dit?
Vi går till val på en väldigt i pengar väldigt stor reform och vill skjuta till 40 miljarder till permanent till regionerna, till vården.
Förlåt, som skitmycket pengar. Det liksom flyger lite ovanför huvudet pengar.
Ja,
på mig.
Precis.
Är det mycket miljarder?
Nej, men det är ju problemet med de här satsningarna. Det är ju att det är svårgreppbart.
Mm,
men det är pengar som är tänkta att kunna finansiera 50 000 nya medarbetare. Det är inte bara i förlossningsvården, men 50 000 nya medarbetare i vården.
För det behövs ju såklart inom
olika. Ja, det behövs. Och det kommer inte att helt räcka det heller. Nej. Men det är statliga pengar där man kan skjuta till finansiering då så att inte regionen kommer inte orka med hela det här, det som krävs nu. Och det kommer vi gå till val på, men också att staten ska fortsätta ta ett större finansiellt ansvar. För det är inte rimligt att till exempel i Norrbotten där man har de högsta regional- och kommunalskatterna har man också längst till en förlossningsklinik. Och så kan man inte, vi kan inte fortsätta ha det systemet, utan vi måste börja se att vi behöver alla ta ansvar för varje barn som ska födas, varje kvinna som ska förlösas och vara beredda att betala det tillsammans.
Exakt.
Och vi vill inte se i första hand en stor omorganisering av vården, för jag tror inte att det är det som gör nytta just nu, men en stark finansiering och en värdering av yrkena så att vi får upp kvinnolönerna och får bättre arbetsmiljö och fler kollegor. Mm. Men det kommer inte regionen att klara med sin egen finansiering, utan då måste vi in med andra skattebaser och med en solidarisk finansiering där alla är med och betalar för allas förlossningsvård och vård. Jag tror bara det är så vi kan komma ur den här liksom moment 22 som vi sitter i just nu.
Just det. Du, på tal om arbetsmiljö så läste jag att ni i Miljöpartiet, att ni är de som får flest hot i riksdagen och som politiskt parti.
Mm.
Hur fan är det att jobba under sån press? Det måste vara fruktansvärt.
Ja, alltså jag tycker att det är väldigt bekymmersamt. Mm. Jag ska säga att jag är ju i en position där jag har medarbetare runt mig. Jag kan rigga kring mig. Jag kan få hjälp att rensa. Jag kan liksom ge brev som ser lite suspekt ut till någon annan. Och så att jag kan ju styra upp det. Det. Själv, liksom. Nej, så jag kan ju ändå skydda mig rätt väl, tycker jag. Mm. Sorry, alla trollen där ute. Jag läser inte allt ni skriver.
men... Där kan ni sitta om nätterna.
Precis. Så, ni har för mycket tid, vill jag också. Pass på att säga. Men det som, när man ska bli lite allvarlig, däremot det som riktas mot våra fritidspolitiker. Mm. Alltså det är lätt att tro att politiker är någon typ av liksom yrkeskår. Men så är det inte. Vi är ett fåtal i Sverige som faktiskt arbetar med politik på heltid. Mm. Allra flesta politiker i Sverige har engagerat sig utifrån att de brinner för frågor som de vill göra samhället bättre i. Och de gör det på sin fritid. Mm. Utanför sitt normala jobb, utanför sitt heltidsjobb, utanför liksom livspusslet och med allt det. De politikerna som sitter ute i landet och de miljöpartisterna, de är oerhört utsatta. Mm. Och de har inte det liksom, systemet kring sig. Utan de drabbas väldigt, väldigt hårt. Mm. Och det bekymrar mig därför att här har vi, jag menar, vi vet att liksom... Trollarméerna gillar att skrika om yttrandefrihet, men det här är inte att få mothugg. Det här är att på riktigt börja ifrågasätta om vi verkligen har yttrandefrihet, därför att de, eller ja, yttrandefriheten har vi ju, men det tystar. Och det kommer att tysta det demokratiska samtalet om vi får så hård press på fritidspolitiker att de inte längre vill engagera sig eller börja självcensurera sig eller börja backa ut ur vissa debatter. För då blir det bara den som kan vara mest hotfull, den som kan vara mest våldsam i sitt språk, den som kan vara mest liksom hatisk, den kommer få styra debatten. Och svaret på det kan ju aldrig vara att göra, att liksom stegra det. Vi måste ju på olika sätt deeskalera det. Och jag tycker inte att högerpartierna tar sitt ansvar i detta. För att det, jag kan säga att det, jag vet att det finns oerhört hög press på många av Sverigedemokraternas politiker. Och jag tycker att det är precis lika fel. Vi måste ha en möjlighet till ett politiskt samtal där man inte blir hotad och hatad på. Men jag kan säga att det är rätt tydligt vem som, vilka sympatisörer som är avsändare i hotet mot oss.
Ja, det är väl ingen som är förvånad över var det kommer ifrån.
Och det kommer inga markeringar. Det tycker jag är väldigt bekymmersamt. Mm. För det legitimerar hela tiden att man håller i det här. Mm. Och skulle jag få höra att det kom hat eller hot mot andra politiker med liksom hashtag MP2022, då skulle jag bli skogstokig. Mm. Och det kan jag säga att det skulle jag markera otroligt hårt mot. Jag har aldrig sett det, ska jag säga också. men jag tycker att det här är ett gemensamt ansvar. Minns härom året när det har varit ytterligare någon rasistisk skandal kring Sverigedemokraterna. Ytterligare någon medarbetare som fick lämna sitt jobb för att man hade funnits i vit maktmiljöer och liksom delat rasistisk dynga och så vidare. Och så fick Ulf Kristersson frågan hur han såg på detta. Och sa, men det här är inte mitt problem. Vi ska inte lägga oss i andra partiers interna angelägenheter.
Mm. Enkelt att svara så.
Eller hur? Men det är så fel. Vi måste markera mot hat och hot och rasism och kvinnohat varje gång det dyker upp.
Exakt.
Vi kan aldrig låta det passera. Och det spelar ingen roll vilken miljö det är. Det måste alltid markeras mot tydligt. Tas avstånd mot det enda sättet som vi kan vända detta. Mm. Börjar vi säga att det är okej, det är någon annans problem. Det där behöver inte jag ta. Jag har inget ansvar för detta. Nej, men då kommer det här vara en slippery slope.
Exakt.
Och då tystnar det demokratiska samtalet och då blir det bara den som är mest hotfull som kommer att få höras. Och det är en fruktansvärd samhällsutveckling vi har framför oss.
Väldigt obehaglig syn på hur det skulle kunna se ut framåt. Mm. Verkligen. Och jag var bara nyfiken på det här. Det hör kanske inte så jättemycket till Vattnet går som publiken. Det var, ni brukar få lyssna på. Men jag tycker ändå det är så pass viktigt att ta upp. Och jag tycker också att det är så intressant att att er politik liksom, eller det ni står för, om man tänker på hur viktig det gröna och liksom det miljörörelsen är, framförallt just nu, eller liksom, att det provocerar så mycket. Det är väldigt intressant, tycker jag.
Ja, och det hemskt, syns läskigt. Ju också överallt. Den går ju väldigt, det trycket går ju också väldigt parallellt med trycket mot rättighetsfrågorna. Och det hänger ju väldigt mycket ihop. Det är väl ingen tillfällighet att de gröna partierna i Europa har vuxit fram ur liksom, miljö- och rättighetsrörelser. Ja. Och det finns ett väldigt starkt motstånd. Och när det gäller klimat- och miljöfrågor så tror jag att vi också kanske ibland gravt underskattar hur stora ekonomiska intressen det finns.
Ja.
Om man nu tittar, nu har det ju blixtbelysts den här våren i och med att det plötsligt har synliggjorts hur beroende Sverige och Europa är av Ryssland.
Just det.
Och av andra skurkstater att hålla oss väl. Men så när vi säger nej till Ryssland så måste vi istället gå till stater som Qatar och säga att så vi vill inte spela fotbolls-VM här, men skulle vi snälla kunna få skicka svin mycket pengar för vi måste köpa mer olja av er istället.
Mm.
Alltså här finns det beroendet skapar såklart också stora ett stort tryck. Och då finns det väldigt mycket incitament att hålla det här liksom hatet igång.
Ja.
Också från externa aktörer.
Usch, det är så ledsamt att det finns så mycket hat i vår värld just nu. Jag känner inte riktigt igen liksom min egen värld på något vis.
Nej.
Det känns som att det har gått så väldigt snabbt de senaste åren till att komma till det här otroliga hatet direkt. Alltså det finns ingen ens en startsträcka längre. Liksom, känns
det känns inte som att man har passerat gå riktigt. Det gick väldigt, väldigt fort. Men jag tycker det är viktigt ändå att understryka att det finns ju möjlighet att vända utvecklingen.
Hur gör vi det?
Ja, men genom att verkligen kroka arm i de delar av samhället som vill någonting annat.
Mm.
Som ser liksom behovet och värdet i inkludering, i jämställdhet, i en trygg värld, en värld som håller även framåt, att vi börjar göra gemensam sak på allvar. Inte låter liksom motkraften slå in de här kilarna, utan tvärtom stärker upp oss och säger ifrån varje gång.
Mm, just det.
Inte låta oss tystas.
Men inte hata tillbaka.
Nej, aldrig hata tillbaka. Jag får ibland frågan, ja, men ska man inte kunna prata med alla? Ja, men säger, prata gör jag. Träffar jag Jimmy Åkesson i en tv-studio och vi ska debattera. Så det är klart att jag frågar hur han mår och hur det är med hans barn.
Mm.
Alltså, det är en människa. Och vi ska alltid vara mänskliga mot människor. Men aldrig backa i politiken. Nej. Och aldrig börja acceptera politik som försöker skapa ett samhälle som är, liksom med olika regler beroende på vad man har för hudfärg, för etnicitet, eller för språk, eller för religion, eller för den delen för kön.
Mm.
Utan liksom hålla undan mot alla de strömningarna, inte backa för dem i tron att man ska kunna hitta någon slags balans liksom, eller röda linjer samtidigt som man legitimerar liksom, rasistisk politik. Jag tror inte på det. Jag tror vi måste markera jättetydligt och vara urtydliga med vad det är som står på spel.
Tack.
Jag försöker slita jättehopp.
Det finns hopp.
Men det finns verkligen hopp. Det är jätteviktigt att understryka. Mm. Vi får den politik vi röstar för.
Så är det ju. Tydligare än så kan det inte vara.
Nej, och det kommer behöva vara jätteviktigt in i valet vi går in. För när vi får den politik vi röstar för. Och det finns alla möjligheter att hålla emot den här utvecklingen. Men vi får inte tro att det görs av sig självt.
Precis, och man får väl lära nu alltså amerikanska, det är det som är lite läskigt med USA, att vi tar ju efter dem på så många olika sätt, och ingenting har ju varit tydligare än att man röstar man får det man röstar på. För Trump var ju extremt tydlig med vad han ville, och han har kommit dit han ville. Abort är numera helt okej att säga nej till. Och det är de konservativa vindarna, och de rasistiska vindarna har ju fullständigt blåst över i USA. Så att, så sant. Man får det man röstar på.
Ja.
Ha det i åtanke i september.
Ja, precis.
Mm. Tack så hemskt mycket för att du ville vara med.
Jättestort tack.
Stort tack Märta Stenevi för att du ville gästa Vattnet går och dela med dig av dina erfarenheter och av ditt och ert arbete. Och det är fan i mig helt vansinnigt att man inte ska kunna få utföra sitt jobb utan att få ta emot hot. Vad är det för värld vi lever i egentligen, undrar jag. Det kan du vara med och förändra, hoppas jag, till det bättre. Så gå och rösta. Alla som kan och får rösta, snälla gör det. Din röst räknas och är viktigt. Självklart även om du inte tänker rösta på exakt samma sak som jag tänker rösta på. Ha en underbar dag nu hörni. Gör din röst hörd, glöm aldrig det. Kram på er, vi hörs snart.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.